Storyside presenterar Rastlös av William Boyd, inläst av mig, Sofie Helleday. Till Susan. Man säger visserligen att ingen vet sin dödsstund, men därvid tänker man sig denna stund belägen i en fjärran oklar rymd. Man föreställer sig inte att den kan ha något att göra med den dag som redan är inne och att döden, eller dess första partiella besittningstagande av oss, varefter den aldrig mer ska släppa oss, kan inträffa samma eftermiddag. Denna eftermiddag som inte verkar på något sätt oviss och vars alla timmar är på förhand inrutade. Man vill ta sin promenad för att få sitt månadskvantum frisk luft. Man tvekar om vilken kappa man ska ta, vilken kusk man ska kalla på. Man sitter i droskan. Hela dagen ligger framför en, fast en kort, därför att man vill komma hem i tid för att ta emot besök av en väninna. Man önskar att det ska bli lika vackert väder nästa dag, och man anar inte att döden, som banat sig väg inom en på ett annat plan, i ett ogenomträngligt mörker, har valt just denna dag för att göra sin entré, om några minuter. Marcel Proust, kring Guarmantes. Översättning av Gunnel Wallqvist. Kapitel 1. I hjärtat av England. När jag som barn var bråkig och besvärlig och jobbig i största allmänhet brukade mamma förebrå mig med att säga: "En dag kommer någon att döda mig och då får du ångra dig." Eller: "De dyker upp ur tomma intet och rövar bort mig och vad säger du då?" Eller: "En vacker morgon när du vaknar är jag borta. Försvunnen. Vänta får du se." Det är konstigt. Men när man är liten tar man inte den sortens yttranden på allvar. Men nu, när jag tänker tillbaka på det som hände den där påfrestande varma sommaren 1976. Sommaren när hela England kippade efter andan golvat av värmeböljan som aldrig ville ta slut. Nu vet jag vad min mamma talade om. Jag förstår vilken bitter mörk ström av rädsla som drog fram under den lugna ytan i hennes vanliga liv. Hur den aldrig lämnade henne trots de många åren av fridfull, helt ordinär tillvaro. Jag inser numera att hon alltid var rädd för att det skulle komma någon och döda henne. Och hon hade god anledning. Alltsammans började, det minns jag, i början av juni. Jag kommer inte ihåg exakt vilken dag det var. Troligen var en lördag eftersom Jocken inte var på förskolan. Och vi körde som vanligt över till Middle Ashton. Vi åkte stora landsvägen från Oxford till Stratford och tog av i Chipping Norton med kursen satt mot Evesham. Och sen tog vi av igen och vägarna blev efterhand allt sämre. Riksväg, väg, länsväg, mindre väg. Tills vi befann oss på den asfalterade stig som genom den täta och uråldriga bokskogen ledde fram till den smala dalgång som rymde den lilla byn Middle Ashton. Hit körde jag minst 2 gånger i veckan. Och varje gång upplevde jag det som om jag fördes in i Englands förlorade hjärta. Ett grönt omvänt Shangri-La där allt blev äldre, mögligare och mer förfallet. Middle Ashton hade under flera hundra år växt fram runt herrgården i jakobinsk stil, Ashton House, som fortfarande beboddes av en avlägsen släkting till den ursprungliga ägaren, byggaren, innehavaren Trevor Perry, en på 1600-talet verksam ullhandlare från Wales, som för att skryta med sin stora rikedom lät uppföra denna ståtliga boning här, mitt i England. Nu, efter generation av sorglöst slösaktiga Perrys och deras orubbligt indolenta försummelser höll mangårdsbyggnaden på att falla ihop på sina sista maskätna ben och överlåta sitt uttorkade spöke åt förgängligheten. Slokande pressändningar täckte östra flygens tak. Rostande byggnadsställningar vittnade om tidigare fåfänga försök till renovering och den mjuka, gulaktiga Cotswoldstenen lossnade som uppblötta brödskivor när man tog i den. Det låg en liten fuktig mörk kyrka i närheten, närmast innesluten av ogenomträngliga idegranar som tyckte suga i sig allt dagsljus. En trist pub, The Peace and Plenty, där det var så lågt i tak att håret på ens huvud strök mot den flottiga nikotinimpyrda fernissan i barens tak. Ett postkontor med en butik i vilket man sålde vin och sprit och en spridd klunga stugor, några med halmtak, gröna av mossa och spännande gamla hus med stora trädgårdar. Byns smala vägar låg nedsänkta nästan en meter.